Podplay.
Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och med Mattias. Hur är läget, Mattias Andersson?
Det är förträffligt.
Är det så? Är det en ny klocka idag eller?
Nej.
Är det nytt armband då?
Nej,
det bara kändes nytt.
Vad kul att du noterade. Ja. Nej, men jag är i form.
Hade ju fel då i och för sig. Men det,
Nej, men jag är i bra form. Ja. Mörkret kommer och jag gillar det.
Ja.
Det har vi snackat om tidigare, så det är inte så mycket att älta om. Men det som är, vet vad som är, ja det vet du ju, men det som är väldigt nytt för lyssnaren vill vi berätta idag. Och det är att vi just har en lyssnare som har hört av sig till oss.
Äntligen har vi en lyssnare!
En lyssnare!
300 avsnitt!
Och det är jobbigt, för nu blir det ingen som lyssnar där ute. Nej, vi är så glada och stolta därför att Robert då har hört av sig till oss och har lyssnat på vår podd sedan i princip begynnelsen.
Ja, hur är det Robert? Hej och välkommen! Du får en sån här liten klassisk
introduktion här. Också. Robert Sahlin, varmt välkommen. Vad roligt Robert att du är här, och vad stolta vi blir att du har hört av dig till oss.
Ja, men tack så mycket.
Hur känns det för dig? För oss är det lite nervöst att lyssnar med oss.
Ja, det är nog mer nervöst för mig
du tror
att vara här. Lite surrealistiskt då, första gången jag sitter och spelar in mig själv på det här viset.
Ja,
vad roligt.
Det kommer gå bra. Du, jag vet ju att du jobbar med någonting som jag kan inte ens förstå vad du gör. Vad var titeln nu? Säg en gång till.
Ja, men precis. Titeln är egentligen förvaltare konstbyggnad, vilket låter ännu märkligare än det jag sa nyss. Då. Men broförvaltning. Jag är
du har hand om broar.
Ja, precis. Jag är ansvarig för drift och underhåll av broarna i Huddinge kommun.
Det är inte du som säger att nu ska det byggas en bro, men när väl bron finns. Jag tänker till exempel på där vid Länna, där har du ju en vad heter bron där, den stora höga.
Ska du gå igenom alla bror?
Nej, men jag tänker, för du pratar om att du kommer från, alltså i Huddinge kommun. Och då tänker jag, ja där ligger ju inte riktigt Länna, men alltså jag bara menar,
du pratar om den nya Skurubron.
Skurubron tänker jag. Och vi tar bara den som exempel. Mm. Om Skurubron finns där, då är det du som ska se till att den där står kvar där och sköts och underhålls.
Hur driftar man en bro? Liksom?
Just den är ju Trafikverkets ansvar då. Men vi kan ta ett annat exempel som ligger i Huddinge. Det är den här nya trafikplatsen Lindvreten som Trafikverket bygger den. Men delar av den kommer ju också tas över av Huddinge kommun då. Och då blir det mitt ansvar att.
Men vad gör du? Du är ju inte där och putsar på den. Och liksom så här, hur driftar man en bro? Vad är det en onsdag? Man tänker, har man byggt den står den väl där i 100 år? Vad är frågan liksom?
Nej, men precis. Så, det kan vi göra ett helt avsnitt om då. Men väldigt kortfattat så finns det ju, vad ska jag säga, det finns förutbestämt underhåll som jag kallar det. Och så finns det tillstyrds stämt underhåll. Om bron går sönder så åker vi dit och lagar den. Det kan vara en påkörningsskada på träck eller något som händer plötsligt. Förutbestämt underhåll är mer så här, vi åker dit och inspekterar den med ett jämnt intervall. Oftast vart 6:e år så länge det inte har hänt något konstigt. Och vi är där och spolar av bron från salt och annat, liksom grus efter vintern och lite sånt där, och gör rent broarna varje år.
Men sen är du också intresserad av ekonomi.
Ja.
Och du är inte höjdrädd uppenbarligen, tänkte jag.
Nej, precis. Jag började som broinspektör, men det var ganska länge sedan.
Det killar mig för att det var inte så länge sedan jag var uppe i Övik, och då åker man ju över Höga Kusten. Jag vet, men då åkte jag över Höga Kustenbron. Och då har jag sett att det finns en video på YouTube där en kille springer upp, olagligen då, springer upp för
sånt
de här.
Sånt jag klarar inte.
Och alltså jag blir så pirr, alltså det skär i mina vrister och så hela vägen upp.
Jag ser den typen av klipp också, kan jag säga.
Är det sant det här som man hör att när man bygger en bro, att man bygger in sprängladdningar ifall det blir krig, så vi kan liksom trycka på en knapp och ta bort alla broar? Får du svara på sånt eller?
Idag vet jag inte riktigt, men det är ju tror din bro. Förr så byggde man in sprängkammarör eller sprängkammar liksom anordningar.
Ett ställe man kan sätta
ett ställe där man kan lägga ner liksom sprängämnen. Om det görs på nya broar är jag lite osäker på.
Nu är vi ekonomi här.
Du är här för att du hörde av dig och hade en fråga till oss som trogen lyssnare. Och då tänkte vi så här, fan vi kör den live. Blir inte live för den som lyssnar, men för oss
men
blir
det. Men då börjar vi så här nu. Du märker att vi är på hugget idag. Ja. Jädrar, du är riktigt på hugget.
Ja, men vad fan. Vi har inte kommit hit för att ligga och vila.
Nej, men det är bra. Snyggt. Jag vill bara då säga så att vi, för nu kommer det bli en skön diskussion, för vi har ju nämligen också veckans, vad ska vi säga, riktiga gäst.
Ja, en, veckans en expert.
Expert också, inte bara en gäst utan en expert. En mycket tung herre, alltså då menar jag tung i branschen herre, som har gjort sina år inom ekonomi. Så att vi säger varmt välkommen till Lars Henriksson. Nej, vi pratade lite snabbt här när du kom och då hörde jag Lasse i förbifarten. Är du en Lars eller Lasse?
Jag är absolut en Lasse.
Ja, men skönt.
Det gör jag stor skillnad på faktiskt.
Ja, bra.
Det var faktiskt till och med så att mina föräldrar ville döpa mig till Lasse, men det gick inte prästen med på, så det blev Lars.
Men då kör vi Lasse,
ja,
nu.
Absolut.
Då är du Lasse med oss, ja, helt enkelt.
Lite jobbigt för mig, för min pappa är Lasse.
Ja, de är inte de enda.
Nej, men det kändes liksom som om Lasse var upptaget för mig. Men det, jag lovar, jag anstränger
mig. Ja, vi är klara. Lasse, kan du berätta lite om dig själv? För jag tänker att här vi kommer ha en ganska intressant diskussion här, tror jag.
Vi får se. För
på frågan så tror jag att du kommer ha lite
åsikter.
Kan inte du dra hisspitchen om dig själv?
Du är här för att du är expert på valutor.
Ja, precis. Exakt. Så är det. Expert, vi pratade lite innan, det var någon av er som frågade vad är det som avgör en valutas värde, och efter så lång tid så har jag faktiskt inte ett klart svar på det. Jag tror inte det är någon som har det.
Och, då tackar vi för det här medverkan.
Ja, och det här är ju också ett mantra som bland annat Ingves har upprepat, svårigheten att prognostisera valuta, det var också någonting som Riksbanken konstant har gått bet på, men det är också en del i deras signalering som kanske man inte ska ta så allvarligt just på själva prognosen, men kort och gott, jag är väl expert i så mån att jag har jobbat väldigt länge med valutor i olika delar av valutamarknaden fast på samma ställe. Jag har jobbat på Handelsbanken i 36 år nästan med valutahandel och innan dess även. Men så jag studerade lite grann på Swedbank då. Jag kom väl in på ett bananskal i det här. Jag pluggade i Uppsala. Pappa tjatade på att jag skulle börja studera. Själv ville man ju mest löka runt, tjäna lite pengar på restauranger och åka på lite mysiga resor och sånt. Men jag är tacksam till honom för det idag. Och jag läste ju då vanliga ekonomlinjen i Uppsala. Tyckte väl att det var helt okej, men inte jättespännande redovisning och revision som fördjupning. Det var ingenting jag kände mig lockad av att sitta och liksom dra ihop siffror som andra. Det kanske är bakgrund, jag vet inte.
Nej, inte allt. Vi har mer den första. Ja, löka runt, runt till resor och närmare.
Jag säger inte att ni ser tråkiga ut.
Nej.
Det var bra att vi fick det klart.
Men i alla fall. Ja. Och jag hade en vän då som hade en kusin som var personalchef på Sparbankernas bank och fixade ett sommarjobb åt mig. Som blev lite av ett deltidsjobb. Och det var på en valutahandelavdelning. Och det var det som fick upp ögonen för det här för mig.
Ja, du ser.
Flera saker som lockade mig, dels det här tävlingsmomentet, man tjänar pengar, man visste hur mycket, liksom hur har dagen gått, det kunde man se på en siffra i slutet av dagen, det var, om det var minus 30 000 eller plus 50. Nu hade inte jag ett sånt jobb, men jag satt nära dem som
hade det. Jag menar, det var direkta svar egentligen.
Ja, här har vi ju massor med spännande frågor att ställa. Så det
precis,
ska vi ta. Men innan vi ställer valutafrågorna till dig, så har ju Robert åkt hela vägen hit för att ställa en fråga som egentligen inte är kopplad till detta, men vi tänker, har vi en expert i rummet, kan vi hjälpas åt och
gissa men en klok ekonom.
Kör.
Robert,
vad är frågan?
Nej, men i våras, tror jag det var, eller tidig sommar, så hade ni ett samarbete med Fortnox. Och då är den reklamringen som ni brukar spela in, så nämnde du, Charlie, att du har funderat på att ge ett företag i konfirmationspresent till Primus. Och också att du har ett eget företag där du har dina investeringar. Och det skulle vara intressant att höra hur det fungerar. Är det lönsamt att göra så? Och när är det det? Och hur gör man då? För googlar man på det eller söker på andra ställen, så är det svårt att hitta klara svar, tycker jag.
Ja, vad härligt. Du kommer inte få några klara svar här heller. Men det kan hjälpas åt att tänka. Hur tänker du, Mattias?
Ja,
måste man ha en verksamhet för att ha ett litet bolag?
Jag vet inte om du noterar att Robert sa just att du hade en åsikt att svara här.
Ja, men jag tänker att det kommer ju. Du får chans att med en liten stund.
Jag vill börja med att säga att vi hade ett avsnitt väldigt tidigt. Jag borde ha gjort läxan här och nu. Och sagt vilket nummer på avsnitt, men det var i början när vi hade ett live-avsnitt med en revisor från Grant Thornton som var med. Mm. Som är verkligen en driven person i just bolagsbildande. Och vi hade den, så där kan man hitta säkert ännu klokare svar, ännu mer fördjupning. Så att det är ett tips till lyssnarna och även till dig då, Robert, att gå tillbaka. Det är länge sedan.
Men man kan gå in på våran sajt där man kan söka på begrepp. Där kan man söka på revisor.
Precis, men in på charlieochmattias.se så hittar man det där. Mm. Men, nej, men för mig är det ju så, jag har ju en son också som är lite äldre nu. Och han börjar ju utföra vissa tjänster. Han har hjälpt till på just en bokföringsbyrå med saker. Han har hjälpt till med lite andra saker. Istället för att han då blir anställd. Jag kommer ju också från en värld där jag jobbar som agent och representerar väldigt många små ägarledda bolag. Och många som inte alls är särskilt intresserade av företagsekonomin i sig, utan de är duktiga på att spela gitarr eller duktiga på att sjunga eller är duktiga på att skriva böcker. Och i den världen så tvingas man i princip starta ett aktiebolag för att man ska kunna fakturera sina royalties. För att alla de här bolagen då, som skivbolag eller bokförlag, de vill inte ha en massa anställda. Så sättet att få pengarna är helt enkelt att man har en enskild firma då, eller allra bäst då ett aktiebolag som man kan fakturera pengar. Och låt säga att det periodvis går bra för en. Om man har ett sidouppdrag eller om man nu har det som huvuduppdrag, så är det ju så att man behöver ju inte då som aktiebolag skatta för mer pengar än vad man behöver ta ut. Har man ett stort behov av pengar och vill shoppa mycket, och så låt oss säga att du fakturerar 1 miljon i ditt företag, bara för att säga en siffra. Så är det så att har du enskild firma eller om du får det som lön, då får du också betala skatt på 1 miljon kronor. Medan du kanske då, som om du har ett aktiebolag, så behöver du inte ha mer pengar än till den här statliga skattgränsen på drygt 400 000. Som gör att du då bara betalar kommunalskatt. Sen måste ju visserligen bolaget betala en bolagsskatt som är relativt låg i Sverige på 28%, var den sista jag kollade. Ja. Och det gör ju då att du kan bygga upp ett kapital i ditt företag. Och sen har du ju rätt årligen att göra en utdelning.
Just det.
Och den utdelningen är endast 20% i beskattning på de pengarna om du nu behöver få ut av företaget. Men det är baserat på att det finns en fastlagd summa som man kan ta varje år. Alternativt så baseras det på löneunderlag om du har flera anställda. Men det är också ett helt avsnitt, så det ska vi inte gå in på. Men på så sätt så kan du ju då också investera i företaget. Du kan köpa precis där du kan gå till Handelsbanken och göra som privatperson, kan du göra som företagare och investera i aktier eller saker. Du kan köpa, om du är intresserad av tavlor och konst, så kan du ju börja investera med företagspengar. Och de pengarna är ju direkta pengar. Om du skickar en faktura på 100 000 till någon, så kan du ju investera konst för 100 000. I princip så. Det är mitt svar på varför det kan vara. Då vill jag höra, innan vi kopplar på experten här, vad säger du då, Charlie?
Ja, alltså, om jag ska börja med att försöka säga det du sa, fast lite kortare en gång.
Det behöver inte göra, jag har redan sagt det. Ja,
men om man nu inte försvann på vägen. Är man privatperson, då är det som att man tjänar pengar, sen betalar man skatt och sen köper man någonting för det som är kvar.
Ja.
Och är man företagare, då får man in pengar, köper man det behöver och sen betalar man skatt på det som är kvar. Skatten kommer liksom i andra ändan. Mm. Och det är väl det som är den stora poängen, framförallt när det gäller investeringar. Om du ändå ska använda pengarna för att sätta dem i jobb igen, då är det ju dumt att ta bort 30, 40 eller 50% av dem innan du sätter dem i jobb. Sen till slut, när du ska bli bröd och mjölk eller en lägenhet i Marbella, så ska du skatta i alla fall. Men det är ju mer som kan jobba innan dess. Och så är det ju tanken. Det är inte som att det här är någon smitväg, utan eftersom vi vill ha arbetstillfällen i Sverige och det är företag som anställer folk, så vill man att det ska vara lönsammare att ha pengarna i företag som potentiellt kan anställa än att man har dem privat som potentiellt inte kan anställa.
Sist jag vill lägga till att bolagets värde ökar ju för varje år om du gör vinster. Så ökar ju också bolagets värde.
Men det är inte därför jag gör det. För mig är det för att jag har en pedagogisk ådra, och det här är inspirerat av en kollega till mig, att det är så mycket är inte, men det är en del krav på hur man ska ha det när man har ett bolag. Det måste vara ordning och reda på ett sätt som det inte behöver privat. Och det gillar jag. Vårt lilla bolag som vi har våra investeringar i, jag och min fru, det är årsbokslut, det är halvårsbokslut. Vi ser hur mycket tillgångarna vi är, vi ser om det är några skulder, vi ser vad vi har råd att ta ut i lön eller inte ta ut i lön eller vad vi ska ligga kvar. Och det blir liksom mer ett riktigt möte. Det måste ju vara styrelsemöten och grejer. Och istället för att säga till sonen så här att ja, men det finns pengar kanske till en lägenhet någon gång där borta på något Avanza-konto eller mormor har satt undan lite, som blir lite abstrakt och lite svårt. Det som jag tyckte var kul med tanken på att ge honom ett bolag, då behöver han vara med på styrelsemöten, det behöver upprättas, han behöver kunna förklara vad är de här, hur mycket har de, aktierna vuxit eller har de tappat, vad beror det på vidare. Så det blir som en liten skola en ordning och reda skola. Och sen sist men inte minst, det som du var inne lite på indirekt, att man får en orientering i huvudet, att man inte blir så rädd för det här med företag eller bokslut eller liksom investeringar, att man det blir lite avdramatiserat. Man börjar med det när man är 17-18, om man 3 år senare då tar något extra jobb parallellt med att man går i skolan och man kan fakturera det, då kanske man inte blir så här, nej för fan det verkar så svårt farligt, utan
och förstår man också, förstår man skillnaden på resultat och balans, vilket också är en kan man den ganska tidigt,
då har man nytta av i alla områden.
Men då tänker jag också, Handelsbanken har ju en, nu vänder jag mig till experten här,
ja.
Och då tänker jag så här, att Handelsbanken har ju också extremt många företagare. Det är ju, ja, verkligen, antar jag. Jag kan inte procent, men jag vet att ni har extremt många företagare i Handelsbanken.
Har ju ett rykte av som företagarvänlig bank i alla fall.
Ja, det kan så vi får man säga. Och då undrar jag, nu när du ser det här, även om det inte är ditt expertområde, men vad, du är ändå, du är ju i den här miljön liksom.
Du är en människa ändå. Hur tänker du?
Nej, men jag skulle säga, för min del, mitt inspel till den här diskussionen är väl snarare att jag efter att ha varit löneslav, jag har aldrig haft eget bolag i hela mitt liv. Men jag har varit löneslav så länge som jag har...
Man har bra pensionsfördelar om man är anställd på Handelsbanken, har jag hört.
Absolut, det har varit fantastiskt bra. Men jag ser inte mig själv sluta jobba nu, då, utan men jobba vidare i någon egen form. Då. Så att jag har väl förhört mig lite grann om, och jag tycker det var väldigt intressant det du sa. Det är också vad jag fått för mig, fördelar med ett aktiebolag framför en enskild firma till exempel. Men sen är det väl också så att ska man ha ett taxibolag, då bör det ändå finnas lite aktivitet i det för att det ska vara någon mening med det. Och dels så ska man ju ge med ett aktiekapital som ju nu är sänkt då till 25 000 i och för sig, minimibelopp. Men har man liksom ingen rullians i det, inget kapital som man gör investeringar för, eller i alla fall skapligt mycket uppdrag som man kommer upp i plus 100 000 om året, då kanske det inte är jättestor mening med att ha ett aktiebolag.
Nej, och sen är det också så att man får
ekonomiskt
inte...
är det nog ingen större mening, men det kan finnas andra pedagogiska.
Jo, men en viktig grej är också att man får inte... Vi säger nu, Robert, att du skulle så här, göra en snacka med Huddinge kommun och säga så här, kan inte jag få fakturera mitt arvode? Om du inte gör någonting annat än att fixa broar, då skulle Skatteverket anse att det här är ett anställningsförfarande.
Okay,
då får man inte, man måste ha fler än en uppdragsgivare i ett aktiebolag. Man kan inte bara ha en att fakturera till, för då är det just att det finns ju skattefördelar. Och där, annars skulle ju nästan varenda människa gå och starta ett bolag. Så det vill ju till, det kanske är en gräns som Lasse sa här, att det är 100, men du måste åtminstone ha fler uppdragsgivare. Sen kan ju det variera under året, något år kanske man bara har en, men annars så kan det anses som skattefiffel rent ut sagt. Så att det är också någonting som jag vill att man beaktar.
Mm. Ja, men jag funderade också på det här med, eftersom du nu funderade på att ha det till Primus, liksom, för att det är klart att han kan jobba extra lite och sådana saker, men det blir ju inga höga liksom omsättningar direkt, så att jätteintressant att höra liksom det här. Ja, men uppfostrande eller liksom bara erfarenheten av att driva bolag och faktiskt, som du säger, bara få koll på plus och minus i kassan mycket tydligare än vad det blir i vanliga fall.
Och vi har ofta sagt så här, man pratar ofta om de här att man ska på konferenser och man åker på möten. Det har ju varit någonting som du har pratat mycket om, Charlie, här, att vi också då som vi har försökt att få, och när jag ger råd till mina klienter, att man faktiskt, och så har det blivit ibland, när klienterna kommer då till min före detta bokföringsbyrå som min fru hade då, så var det verkligen som att man såg, även om det handlar om privatekonomi, att man faktiskt sätter sig ner och gör ett bokslut. Alltså att man sätter sig och tittar på det. För att det där är svårt att få gjort hemma. Man, så här, det rullar på i vardagen. När ska man sätta sig och ta en heldagskonferens? Man åker gärna på företagets konferenser. De åker man på och går igenom siffror som man håller på att somna. Men på ens egen privatekonomi gör man ju aldrig den typen av bokslut. Så här, nu i helgen ska vi sätta oss och titta över alla våra avtal vi har med alla streamingtjänster, våra elavtal, våra... Så här, att just sätta sig ner och titta på intäkter, kostnader, alltså göra en budget helt
oavsett
enkelt.
Om man tycker det är bra eller dåligt. Ja, så här.
Ja,
men,
så man får
koll. Det här är fair.
Ja. Jo, men frågar du någon som gör ett bokslut så här, ja, hur har det gått? Nej, men jag är klar med bokslutet. Och så frågar jag, gick det bättre eller sämre än förra året?
Ja.
Då kan alla svara. Men när du har deklarerat, när du säger nu har deklarerat klart, så frågar jag dig, hur gick det då? Gick det bättre eller sämre än förra året? Då är det så att det har inte ens reflekterat. Jag bara har skilt tid utan att nu har skattemyndigheten fått sitt. Så du får inte riktigt den där liksom genomgången som man får när man lämnar in bilen på service. Liksom, så här är grönt, här är grönt, här är grönt, här är en tvåa. Liksom.
Men
det var vårt svar.
Jag har en direkt, nu har jag första frågan här direkt till Lasse.
Nu Lasse, nu ska vi gå till jobbet.
Och då ska jag, du ska blotta strupen lite grann här. Det var ju ett år då i början på 2000-talet när man fick rösta om man skulle gå med i EMU eller inte. Och jag kommer ihåg att jag till och med skrev en krönika och jag var helt övertygad om att man skulle göra det i Sverige.
Var det 2004?
2004 var det. Mm-hmm. Och,
du var för?
Jag var för och sen var det ju verkligen så här 49-51 mot.
Alltså. Det var en del av etablissemanget då kan man säga. Etablissemanget var ju för. Själv stod jag ju nere i tunnelbanan på Centralen och delade ut tidningar mot att gå med. Men det var ju kanske det som var en stor del av min liv.
Men då säger man så här, och då vill jag säga så här, vi röstade om det och jag tyckte redan då att jag visste för lite för att egentligen kunna ha en uppfattning. Jag gick på någon slags feeling, så jag ska inte försöka säga att jag vet inte svaret än. Men det är den som är min fråga till dig. När man tittar på svenska kronan idag så blir man ju ganska mörkrädd.
Det verkar inte gå skitbra kan vi väl säga.
Nej, men om man tittar på hur vi står oss mot dollar och euro och såna här saker, vi är ute och reser just nu. Men allting är ju också så här, vi får panik här och nu. Liksom, det kanske är lugnt, men nu så här, med facit i handen, skulle vi vara med nu i...
Alltså nu är jag ju den lyckliga stationen att jag får uttrycka min personliga åsikt i allt som vi säger här inne. Ja. Jag vill bara understryka att det här är ju...
Det här är inte Handelsbanken.
De har aldrig haft en åsikt i just den frågan heller. Officiellt. Men, och det gäller allting jag säger idag. Men jag tror att vi gjorde rätt att stå utanför då. Jag är mer osäker på om det är fortsatt rätt att vara utanför. Det är väldigt lätt att bli fångad av dagens trend, dagens händelse och det besvär vi har idag. Och jag själv åker mycket utomlands. Jag var i Barcelona förra veckan och har en bror som bor nere sedan 30 år tillbaka och ofta där nere då. Det är klart att det svider liksom när man kommer ner och så här. Det är någonting som kanske är det som gör att opinionen har vi ändå sett i undersökningar nu vänder mot ett medlemskap mera och lite osäkert hur mycket var man.
Men varför var du emot då och varför är du mer tveksam nu då? Vad var din argument då?
Ja.
För att ett litet pytteland högt upp i norr som är så otroligt internationaliserat ändå skulle hålla på med en egen liten valuta liksom.
Ja, men alltså det kan man ju vända på att säga då också. I och med att vi är så beroende av utlandet och utrikeshandel så har ju kronan gynnat en stor del av svensk industri. Så är det ju bara liksom... Och det är klart, sen
hur,
kan man,
hur då menar du?
För den nej, men inte... kostnadsfördelar som vi får via en svag valuta gör ju att vi då tillverkar billigare varor än konkurrentländer när vi fakturerar en valuta som försvagas hela tiden. För att lönebildningen hinner liksom inte... Det ska ju resultera i en högre inflation i Sverige och högre löner så småningom ska det här rättas upp. Då, och över väldigt lång tid så gör det förmodligen det också.
Men när dollarn går bättre än kronan, då blir det rea för alla amerikaner och handla svenska grejer.
Ja, visst. Jag menar, jag var själv i USA faktiskt ganska många gånger med mina barn mellan 06 och 2012. Då var ju dollarn nere på 6 kronor som lägst. Nu ligger den strax under 11. Det är klart att det var en helt annan bild då. Men för att återkomma till det du säger, där kan man säga att det finns stora kostnadsfördelar, det gynnar vår industri. Andra säger att nej, det gynnar inte vår industri för att bli beroende av att vara att vi ska liksom bara ha kostnadsfördelar hela tiden. Då kommer det sluta med att vi liksom börjar sy skor igen liksom, och TK-industrin blommar upp eller vad det kan vara. Det är naturligtvis en överdrift, men man jämför gärna med Schweiz då, som har haft en urstark valuta under liksom en väldigt, väldigt lång tid som har... Där man inte har så stora vinstproblem i industrin. Men man ligger väldigt långt fram i värdekedjan. Och att ett land som hela tiden blir beroende av kostnadsfördelar då halkar längre och längre ner i värdekedjan.
Att vi behöver inte vara lika vassa på det vi hittar på. För man kommer alltid undan med att det är billigt att köpa svenskt. Medan om det är dyrt med svenskt, då behöver vi ha lite fler möten och tänka.
Ja,
det måste
och
vi
att
vara
näringar som
bra.
Är ganska, om man säger så... ska vi säga basala, vi har stålindustrin eller malmbrytningen eller skogsindustrin och så vidare, de står sig väl då jämfört med sina konkurrenter. Det är ju en sak, men sen så är det ju den här stora frågan om hur vill man att ett land ska fungera, vill vi ha en självständighet när det kommer till finans- och penningpolitik eller vill vi ha en självständighet bara i finanspolitiken som kanske ändå inte blir så självständig, för om vi ska ha en gemensam penningpolitik så kommer det ändå att kräva vissa saker av finanspolitiken. Det ser vi liksom i länder som har haft problem med finanspolitiken. Grekland, Italien, Spanien, Portugal och så vidare. Och det är klart, det är väldigt svåra frågor. Jag har inte ett klart svar idag, men det som gör att det ändå ligger lite närmare att gå med i euron idag, det är väl det faktum att jag tycker att det börjar bli svårt när vi ser att de här fördelarna att fakturera en egen valuta som ger kostnadsfördelar ändå urholkas lite grann av det faktum att alltså när valutan blir så marginaliserad som kronan har blivit, den är mer marginaliserad idag skulle jag väl hävda än den var då.
Vad betyder det?
Ja, men alltså att det är inte så många som vill hantera valutan överhuvudtaget.
Folk vill inte ha kronor.
Nej, och då vill man inte bli fakturerad i kronor, man blir fakturerad i dollar eller euro. Svenska företag vill inte hantera valutan heller kanske så gärna, utan man behåller då utlandsintäkter på ett utländskt dotterbolag eller vad det kan tänkas vara. Och därför att det är för stor risk då liksom att hantera kronan. Vi har ju också en finansieringsmarknad. Valuta är ju inte bara betalningar fram och tillbaka, utan du ska kunna låna pengar i den och du ska kunna placera i den.
Lånar jag 100 000 kronor och sen så är det eurointäkter som jag betalar tillbaka det med, och sen så halveras kronan, då är det dubbelt så mycket jag ska betala tillbaka plötsligt. Det blir liksom enorm skillnad i...
Som man får man ju hoppas att trädkörendelningen har bättre koll än så.
Även som företagare, det är lite som att spela Monopol, men att man byter regler varje varv. Att det känns ju väldigt osäkert.
Ja, och det är det som gör att jag tror kanske att någonstans, och här tror jag att Riksbanken har en ganska stor skuld, därför att de har bidragit till den här marginaliseringen av kronan, speciellt under Stefan Ingves tid som chef. Tycker till det han har kommit ut otroligt bra, får jag säga, i början här, och har en mer jordnära, mer verklighetsbaserad syn på det hela än vad Ingves hade, som otroligt akademiskt. Det är lån och det är också placering. Sverige har ju haft tidigare en stor statsskuld, vilket har inneburit att vi har haft, staten har via då Riksgäldskontoret tryckt väldigt mycket obligationer som har funnits att handla, varit god likviditet i dem. Det är också någonting utlänningar gäller att placera. Vi tar världens största reservvaluta och överlägset dollarn. Mm. Om inte USA hade de gigantiska skulder de hade, så hade det inte kunnat vara en reservvaluta, för det måste finnas statspapper att placera i. I Sverige har statsskulden gått ner väldigt mycket. Vi har idag en statsskuld på under 30% av BNP. Dessutom har Riksbanken då köpt upp halva statsobligationsstocken.
Så nu, Sverige lånar inte så mycket pengar av andra länder längre, och därför så blir det inte så mycket inflöde av andra
pengar. Nej, det finns inte så mycket att placera i, och omvänt så finns det ingen stor lånemarknad för företag i Sverige heller, om du tittar på kortare lån då och så vidare. Den vanligaste frågan jag skulle säga kanske man får vad det gäller svenska kronan, det är väl hur vi kan ha så svag valuta när vi har haft så stora bytesbalansöverskott och handelsbalansöverskott sedan mitten på 90-talet.
Vi exporterar mycket mer än vad vi importerar.
Ja, men precis. Ja. Nu mer tjänster än varor, men liksom för det gamla merkantilistiska tänkandet som man pratade om förut då, så var ju det en idealsituation. Det var som man byggde ett rikt land. Mm. Och man kan säga att det delvis är rätt, va? Och vi har haft en väldigt, väldigt stark utveckling av det som man kallar för nettoställningen mot utlandet. Det vill säga de samlade bytesbalansöverskotten över tid gentemot utlandet. Eller våra tillgångar i utlandet relativt utlänningars tillgångar i Sverige, alltså våra skulder. Mm. Den nettoställningen är extremt stark i Sverige idag.
Det
är
Eftersom vi säljer mer än vi köper, så har vi krav på pengar från dem mer än de har krav på oss.
Ja, vi får ju in då pengar och så vidare. Så att vi har tillgångar i utlandet som vida överstiger våra skulder till utlandet. Så var det ju inte innan devalveringen. Då hade vi ju jättestora utlandsskulder som låg och täckade, kommer ni kanske ihåg.
Men ändå då, varför gör inte det att vi har gulddagar här då?
Och det här är väl kanske det som många har svårt att ta till sig. Vi sparar ju fruktansvärt mycket i utländsk valuta. Så att vi är ju rika i utländsk valuta på ett sätt som folk kanske inte tänker på. Våra AP-fonder har till exempel mellan 20-25% valutarisk i sina placeringar. Varför har de det? Jo, för att Sverige är en liten valuta. Och det gör ju att våra importpriser påverkar inflationen mycket. Så att för att bevara pensionstagarens köpkraft när dagarna går i pension, så vill pensionsfonder hålla en liten mängd valuta.
Så man kan säga att vi binder ris åt egen rygg genom att det är inte bara att andra länder inte vill ha svenska kronan. Det verkar inte som vi själva vill ha svenska kronan, utan vi tar hellre andra saker. Din del av problemet är att inte...
Ja,
Sverige
precis.
I
en liten
kronor.
Valuta, stort inflytande på inflationen från importvaror. Ja. Det gör att pensionsfonderna måste hålla en ganska ansenlig mängd valuta. Det är en helt annan situation än vad du ser någonstans med pensionsbolag i eurozonen, USA eller Storbritannien. Så att, och det här var någonting som kom igång när man... Det gick inte för livförsäkringsbolag, pensionsbolag och liknande att placera i utländsk valuta innan mitten på 90-talet. Så att det här har varit ett konstant utflöde av pengar. Därför så kommer det bli så att vi ser en demografi när vi blir äldre och äldre och äldre. Mm. När fler går i pension, när uttagen ur pensionssystemet blir större än nedsättningarna, vilket inte är fallet nu. Mm. Då kommer vi kanske se en förstärkning av svenska kronan, för då säljer vi utländska pengar.
Då säljer vi de här eurorna och så köper vi saker i Sverige för de pengarna. Så,
men det är alltså bortom 2030 är ungefär som jag har räknat.
Ja, okej. Det är ingen mening att hålla andan då?
Nej, men demografin går ändå åt det hållet så att den här motvinden minskar lite grann. Och det är väl något som talar för den svenska kronan ändå. Alltså det blir mindre nettoavsättningar i utlandet.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det,
det är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Men hur kommer det sig att det går så extremt dåligt för svenska kronan nu då? Liksom, för det får man väl ändå påstå att det ser ju inget vidare ut. Och vi satt, för bara någon vecka sedan hade vi professor Micke Delén här som sa lite kaxigt kanske, att det är kanske dags att avskaffa Riksbanken i sin nuvarande funktion. Liksom. Det verkar inte funka. Delar du den uppfattningen nu när du är tjänstledare, så kunde du få tycka precis vad du vill?
Eller nej, men liksom, absolut inte.
Varför går det så dåligt för Sverige?
Det vill ändå vara nästa ton egentligen, att vi får en egen Riksbank. Det som jag ser det, en tillgång när du ska manövrera en ekonomi.
Ja.
Men jag tror kanske att man ska jobba på ett annat sätt än vad man gjorde i alla fall under de här extrema, när vi hade den här extremt lätta penningpolitiken, när liksom man har en riksbankschef som går ut och säger att jag vet att det är en bubbla som blåses upp. Jag ser det framför mig varje dag. Jag väljer ändå att blåsa på med ännu lättare penningpolitik, för att det är inte mitt jobb, utan det där är politikernas jobb. Och det tror jag är en stor anledning. Alltså Riksbanken då är Ingves här. Nu är det så, Riksbankens mål är, de har ett inflationsmål. Det är 2%. Man var alldeles förkrossad när den var 1,5% istället för 2%. Mer eller mindre ryckte man på axlarna till inflationen, det var 5% istället för 2%. Den här reciprociteten, eller liksom det finns liksom ingen som helst balans i tänket.
Nej, och då blåses ju inflationen på något enormt och då får man istället höja räntorna för folk då.
Efter att ha sänkt, och när man sänkte så mycket som jag hade sån extremt lätt penningpolitik, då har man ju uppmuntrat folk att låna mer, naturligtvis. Ja. Tillgångspriserna stiger och det här såg Stefan Engels. Han valde ändå att säga att jag uppmuntrar politiker att ta, eller liksom det är deras roll att ta, jag uppmanar er att göra det. Och sen tvättar han sina händer från konsekvenserna.
Men är inte det här,
jag tycker det, då, tittar, då resonerar man kortsiktigt som centralbankschef. Mm. För då borde du ju se att någonstans down the road så kommer du ändå få ett problem. Men jag tror att han var driven av det här akademiska näbbandet, de akademiker emellan, liksom att Sverige har inte uppnått 2% inflationsmål på flera år. Det är skandal.
Mm. Nu jädrar
ska vi. Ja, nu jädrar ska vi det. Vi hade ju faktiskt aldrig någon riktig deflation i Sverige ändå. Så.
Men då tänker jag ju så här, om man nu har, vi kommer inte upp i 2%, och då har vi en liten knapp här som heter räntan, eller det som är termostat. Vi vrider ner den, vi vrider ner den, vi vrider ner den, vi vrider ner den. Och temperaturen går ändå inte, liksom vi får ingen förändring. Det blir inte mer inflation i alla fall. Vi vrider ner, nu är vi på minusränta. Det blir ändå ingen förändring i inflationen. Kan man inte konstatera då att då kanske inte den där verkar vara inkopplad till elementen? Det funkar inte som
jag tror snarare så här att man ska tänka att om du vrider ner elementet till 16 grader när du tycker att det är alldeles för varmt till 23 grader i huset. Mm. Och sen väntar du en timme och säger, oj det är lika varmt nu, eller det är bara en grad svalare. Jag vrider ner det till 12 liksom. Mm. Och sen väntar du en timme till, ja okej det är lite svalare, men förstår vad jag menar? Mm. Man ska vänta länge på effekten av första. Ja. Det har varit otroligt kortsiktigt, och det gäller inte bara Riksbanken, förlåt mig, utan det gäller i hög grad alla centralbanker. Man har för dåligt tålamod, och jag tror att nu kommer jag in på en filosofisk sak, men ni som tittar kanske mer på aktiemarknaden, jag tittar ju en hel del på den också naturligtvis via mitt jobb, men det är också det här att man vill ha nu börsnoterade företag snabba vinster, och du vill ha utdelning. Det är väldigt stor skillnad i tänket runt aktier och aktiemarknaden vad det var för till exempel 20 år sedan, alltså en annan långsiktighet. Mm. Om vi vill ha kortsiktiga vinster, det blev inte de här vinsterna, ut med vdn, är med någon, återköp, betala ut pengar. Va, liksom. Och det här är ett amerikanskt tänk som vi driver. Så centralbankerna samma sak. Ja. Vi hade ett möte för 3 månader sedan när vi sänkte räntan med 0,5%. Det funkar inte, inflationen är fortfarande för låg. Vi sänker 0,5% till. Liksom för kortsiktigt resonerat. Och samma sak också.
Och rätt vad det var då så stack den i höjden istället.
Också kortsiktigt på så vis att man inte kan säga att nej, men när vi har minus 0,5% i ränta så länge. Vi har puttat ut så mycket med nya pengar i ekonomin. Det kommer att bli inflation där ute vid någon punkt.
Mm. Var du förvånad när det svängde? För det var ju verkligen som att det 1, 2, 3, nu svängde det.
Så när inflationen ändå svängde?
Ja, från liksom för lite. Nu var det varmt igen.
Och nej, jag ska nog säga att jag var inte förvånad. Jag var definitivt förvånad över magnituden. Det skulle jag säga att jag var. Men jag var absolut inte förvånad över att vi fick hög inflation så småningom. Nu var ju det här en speciell tid. Inflationen började, ska vi komma ihåg, innan corona. Framförallt i USA och i eurozonen gå upp kraftigt. Och det var ju delvis effekter som var utbudsstyrda. Och jag menar när jag säger utbudsstyrda så var det att det fanns för stor efterfrågan och för dålig tillgång. Mm. Dåligt utbud.
Tack vare covid fastnade grejer över hela världen helt plötsligt så var det budgivning på handledare.
Jag hade ju en tanke som stod på tvärs i Suezkanalen.
Ja, just det. Ja, okay.
Men det var en mindre sak. Men det var flera saker som gjorde att det blev stora störningar i utbudet.
Och när många vill ha och ingen har något, då går priset upp på det.
Precis, men man ska inte bara skylla på utbudssituationen här. För det var också så att mindre så i Sverige, vilket jag tyckte var förnuftigt, än till exempel USA, framförallt USA, men även Tyskland till exempel. Där var det ju mycket större finanspolitiska stimulanser under covid. Alltså man pumpade ut enorma mängder pengar. Tittar vi på USA så har man ju fortfarande ganska stora effekter av det här. Sverige tog det lite lugnare, men det var ju naturligtvis stimulanser här också.
Men där var ju Handelsbankens var ju ute och kritiserade, tyckte vi gjorde alldeles för mycket alldeles för länge, att vi pumpade på trots att vi inte behövde pumpa på längre.
Jag vill inte kommentera det som någon av mina kollegor har skrivit där, men det kanske låg någonting i det vid den tidpunkten. Jag är inte riktigt bekant med vad du säger, ska vara helt ärlig, men
det är inte många som är.
Nej, det är ingen som är bekant med vad jag säger.
Det är inte jag heller efter 355 avsnitt. Men så här då, nu måste vi ändå ta den frågan som är så här, för det här vet vi egentligen, men nu undrar ju alla. Och det har du fått miljarder frågor om genom alla år, och jag tänker nu på middag så är det första frågan du får. Men jag ställer den nu. När kommer räntan gå ner och vad kan vi vänta oss för ränta framöver?
Mm. Jag menar, om man slutförbör resonemanget runt inflation, det är klart den valuta som går svagt hela tiden. Det underblåser inflationen. Sverige kom sent in i inflationscykeln. Det har ju också med räntan att göra. När kan vi sänka? För att det är ju när inflationen börjar gå ner. Vi kommer också komma ur den då kanske sista året. Mycket beroende på att valutan har gått så svagt under den här tiden. Men det är ändå värt att betona. Sett över det senaste året så har kronan i princip handlat ganska så oförändrat. Vi upplever kronan som väldigt svag. Den var ju uppemot 12 här, men vi började ju året på 11.40 någonstans skulle jag säga. Kanske 11.50. Och där någonstans är vi nu igen då, efter att ha haft en ännu svagare valuta. Så att i Sverige kommer det att dröja innan vi ser lägre räntor. Det får vi nog gissa. Vi fick ju inflationstal väldigt nyligen. De var ner men inte så mycket som marknaden hade hoppats på. Och framförallt inte så mycket som Riksbanken hade hoppats på. Jag skulle säga, för min personliga vy, det här är bara min personliga vy.
Ja, men vi brukar, det, vi ber våra experter låtsas att man har en spåkula. Så vi tänker att du sitter vid den.
Men skulle jag säga att det är lite av ett, jag tror att det är lite av ett worst case. Men här finns ju väldigt många olika variabler. Det finns ju, worst case fel uttryck, det finns ju utfall där det kan bli ännu värre. Och då tänker jag framförallt på den situationen vi har nu. Geopolitiken påverkar ju va. Energipriser som vi gillar att ta ut när vi studerar inflationen. Men blir det beständiga uppgångar i energipriser på grund av till exempel nu vi har krisen i Mellanöstern igen. Eller kriget i Mellanöstern ska vi ju säga. Och vi får en bestående högre energipris. Det är klart att även om vi gillar att ta ut över inflationspriserna för att det går upp och ner, så blir de bestående, kommer ju de att påverka andra saker i energipriser. För att det går ju direkt in i lokal uppvärmningskostnader för alla som har verksamhet med lokal. Det går in i transportkostnader, det går in i det mesta. Va? Så att,
men vad tror du då? Vad har vi för ränta om ett år här?
Vad är styrräntan? Riksbankens styrränta.
Ja, Riksbankens styrränta.
Som idag, om ett år ska jag gissa att den ligger på 3,5.
Ja, härligt. Vad säger du, Robert?
Ja, men spännande. Jag...
Du har också en spåkula. Alltså, du får även så här... Nu tävlar du mot en Lasse som har ägnat sig i 36 år.
Och...
Vi har ju ett val. Vi ska lyssna på dem ett år.
Jag ska säga så här. Jag satt ju och lyssnade på er när ni hade... Jag tror ni båda hade Magnus Hjelmér och Artur Arkis här för... drygt ett och ett halvt år sedan kanske. Och de så här, räntorna kommer gå upp. Och jag satt där och tänkte, nej, det är vargen liksom. Vargen kommer, vargen kommer. Jag har fortfarande bundna räntor. Nu fungerar det helt okej. Men det är ju tråkigt. Och nu har ju räntorna gått upp betydligt mer än vad de trodde då kanske. Men,
ja, de sa väl 3,7 tror jag de sa.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men där någonstans. Nej, men mitt inspel i diskussionen, det är väl lite så här... Jag får ju för mig att om nu inflationen börjar gå ner, okej, har det att göra med att räntorna har gått upp eller har det att göra med att energipriset har gått ner? För även om då energipriset verkar vara borttaget från ekvationen, vilket är märkligt, så påverkar ju det alla priser. Det påverkar, alltså både, om vi tar min bransch då till exempel, så dieselpriserna påverkar ju hur dyrt det är med...
Att bygga en bro.
Liksom bygga en bro eller att byta tätskikt på en bro med asfaltering och asfaltsmassa. Den typen av grejer har gått upp i pris. Transporter och sådär. Och det påverkar ju matpriser liksom och allting.
Vi frågar Lasse, varför går det ner? Vad är det egentligen?
Nej, men, jag håller med dig 100%. Va? Och det var det jag försökte beskriva också. Energipriser tar man ut för att man ser att det går upp och ned. Men om man bestämde energiprisuppgång, kommer att spela in på övriga delar av inflationen också. Sen en sak som är väldigt viktigt som man tittar väldigt noga på när man studerar inflationen, det är naturligtvis lönekomponenten eller lönebildningen i största allmänhet. Nu har vi inte haft någon stor löneglidning som det ser ut i Sverige hittills. Många löntagare har accepterat kraftiga reallönesänkningar. Men tjänstepriserna är det en viktig del av inflationen man gärna tittar på. Där är ju lönerna väldigt drivande naturligtvis.
Tror vi att det kommer att hålla i sig? För jag tänker att om den breda medelklassen som äger sitt boende och bor i en storstad och jobbar på kontor eller vad de gör, har 20 000 mindre i månaden att röra sig med när man har betalt boräntor och purjolök och grejer. Det kommer ju någon punkt där man måste gå till chefen och säga så här, ska jag kunna bo kvar och fortfarande ha barnen spela hockey, så behöver jag mer i lön liksom.
Absolut.
Tror vi inte att det kommer en liksom egen sjunk på detta snart?
Lönerörelsen är ju 100% beroende av liksom att inflationen kommer ner. Annars kommer man kanske hamna i en situation som liknar de amerikanska bilarbetarna nu. som helt plötsligt går ut och kräver 40% löneökning över 2 år. Nu har man ju dragit ner kraven, va? Men det var ändå otroligt höga löneökningar. Och det är klart att det kommer till en sån smärtpunkt. Därför är det ju då väldigt viktigt för Riksbanken att de uppnår en trovärdighet i sin inflationsbekämpning. Speciellt skulle jag vilja säga mot avtalsmarknadens parter.
För det känns ju lite som att det skulle vara till svenska samhällets gagn att inte höja räntan därför att det är risk att det skulle kunna leda till en bostadskris eller ökad arbetslöshet och att det liksom i förlängningen med de typen av politiska liksom samhällseffekterna har ju Riksbanken sagt king och pax, det där är inte våran sak att lägga oss i. Vi stirrar på inflationen.
Jag har ju sett Sven-Olof Johansson och en del andra de som naturligtvis otroligt stora egenintressen i icke högre räntor uttala sig om att det är kraftigt och liksom då skadligt för ekonomin att höja räntan, inflationen kommer gå ner ändå. Alltså inflationen är, nej, jag menar, inflationen är ju ändå den vanliga löntagarens största fiende i slutändan. Där köper jag helt och hållet in liksom i liksom makroekonomtänk. Jag tror att man måste komma till tals med det. Vi har inga goda erfarenheter, särskilt inte i Sverige, av inflation tidigare. Mm. Och vad det gäller valutan, så det här spelar också lite grann in i valutan. Jag menar, vi frågade oss förut, vad påverkar en valutas värde? Man kan se att ränteskillnaden mellan Sverige och vi sitter på euro mot kronan specifikt. Ränteskillnaden mot euroområdet. Har vi högre ränta i Sverige? Nej, men då vill man kanske hellre hålla kronor än euro. Just nu är det ganska lika. Sverige har lite högre ränta. Men om vi har mycket högre inflation i Sverige än euroområdet samtidigt som vi har ungefär samma ränta. Nej, men då sitter jag ju på en valuta som tappar egentligen i värde långt mer snabbare än vad räntan kompenserar för. Därav då pratar vi om realränteskillnaden. Alltså, vad är skillnaden mellan svenska räntan och euroräntan om vi drar av
inflationen?
Ja, hur mycket valutan försvagas, eller hur mycket köpkraften försvagas, inte valutan försvagas. Och det där ser vi ett klart samband med. Det har varit bästa förklaringsfaktorn under en lång period, får man säga. Jag brukar titta på 2-åriga swapräntan, det kan man säga en typ av marknadsränta. Och sen kompenserat för Eurostats mått på kärninflation. Alltså exklusive energipriser, tobak och så vidare.
Mm. Du, vi ska avrunda detta, men jag tänker, om man sitter och lyssnar på avsnittet och är lite sugen på det här med valutatrading då. Du har ju ändå jobbat med det jättelänge. Nu lever vi ju tidigare. Vem som helst kan ju bara öppna ett konto och gå in och börja köpa olika valutor kors och tvärs. Mm. Hur lätt är det jämfört med aktiemarknaden, jämfört med annat? Är det någonting som du skulle liksom lära upp grannarna på det och sen så tjänar de 100 000 i månaden på att sitta och veta när man ska köpa euro, när man ska köpa yen och när man ska köpa dollar och grejer? Eller är det här liksom rena spådomsgrejen? Du sa ju att det går att mäta på dagsnivå och det är väldigt konkret. Och
ja, alltså om jag ska vara helt ärlig så ska jag rakt av vilja avråda från att trada i valutor. Jag tror att det är för svårt för gemene man. Jag gör det i väldigt liten utsträckning själv också. Mm. Då har jag ändå jobbat som sagt 36 år med valutahandel och 8,5 år av dem som analytiker. Men visst kan man väl hoppa på det, men då är mitt råd, ska du handla valutor, då ska du handla sådana belopp så du är bekväm med ganska stora rörelser emot. Jag menar, jag har ju kompisar som tyckte att eurokronor var högt på 10,50 och sen är det nästan 12 då liksom ett år senare. Och sen tycker jag också att det är bra om du har räntan med dig, alltså räntekompensation. Om du är lång en valuta som har lite högre ränta eller helst mycket högre ränta än den valutan du är kort liksom över tid, och så gör det ändå det är lite mer motståndskraft mot rörelser.
Men det är bra att du säger det, för man behöver inte googla så många minuter innan man får upp härliga YouTube-klipp på någon som förklarar att jag är bergsäkert att det kommer gå så här och det vet alla att det kommer bli så här, precis som det är på börsen. Och då säger du så här, efter nästan 40 år i branschen så här, stäng av de klippen och tro inte att det är där du ska tjäna pengarna, för att det är för hög risk. V75-kontot möjligtvis. Liksom.
Då får jag säga som min granne brukar säga.
Mm.
Han säger så här: hästarna springer varje lördag.
Mm. Ja. Nej, men, ja, exakt. Va? Jag tycker det kan vara kul att tra, men jag tror att
Nej, men jag tänker sannolikheten att vinna kanske.
Precis. Ja, nu är ju trav bara värre. 72% tillbaka av insatta pengar. Valutamarknaden ger ju 100% och, på så vis kan man säga. Minus en spreadda då, som kan vara växlande stor. Men, men gör det gärna då om du tycker, men gör det för att du tycker det är kul med de beloppen, så att fort, ungefär som när man spelar på V75, så att du tycker att det är kul liksom, och spännande.
Inte som en pension aktionsplan?
Nej, absolut inte. Och inte istället för att liksom ha en aktieportfölj eller någonting som också avkastar någonting då för det mesta kontinuerligt.
Och jag kan också passa på att slå ett slag för Handelsbankens egna tv-kanal som faktiskt heter EFN. Som jag började hitta på innan jag ens fattat det var Handelsbanken. Och det känns som att Handelsbanken har gjort det som en... Så här, vi vill inte att det är Handelsbankens känslan, utan... Men det är Handelsbanken och man har värsta studion och värsta grejerna. Och går man in där på EFN-kanalen, ja då kommer Lasse dyka upp där.
Det gör det. Man får titta på gamla klipp då. Tyvärr har faktiskt EFN också... Nu heter det Handelsbanken TV.
Ja, de har det nu. Alltså.
Jag vill definitivt ge till råd här. Jag är inte första gången jag poddar idag, utan jag poddade två gånger i veckan under flera års tid. Mm. Vi har något som heter Morgonrapporten där. Det råder jag starkt alla att lyssna på. Ni som har lyssnat på den tidigare känner igen mig på min morgonhälsning. God morgon, makrolovers brukar jag säga när jag drog igång den här podden.
Ja, vad härligt.
Så där finns det väl 300-400 avsnitt med mig.
Men man vill lära
då får
sig
man
detta.
Enklart 8 på morgonen upp till mellan 7-8 minuter. Vad har hänt under natten? Vad börsen har gått? Vad kommer för stora nyheter på marknaden och så vidare?
Mm. Just det.
Ja, jag slår ett slag för den.
Ja, men nice.
Ja, det får du göra.
Och vi ska passa på att säga tack till dig, Lasse. Och så tack till dig, Robert, som bara dyker upp här. Vilken jävla service att ha en gäst som är och ställer frågorna direkt. De ni andra som sitter hemma hade 3 följdfrågor. Fick inte ställa dem nu, för ni var inte här.
Nej.
Men om man är intresserad av att dyka upp eller man har en fråga, hur gör man då, Mattias?
Men då kan man dra ett mejl till charlieochmattias@gmail.com.
Viktigt är att man skriver Charlie före Mattias, annars kommer
det
inte.
Ja, det är så det har blivit.
Ja, det känns bra.
Jag får leva med det.
Ja, så är det.
Stort tack för att ni kom. Alltså, Lasse, fantastiskt roligt att ha dig här och som sagt Robert. Tack så jättemycket för att ni kom.
Trevligt att vara här, tack.
Tack.
Jättetrevligt. Tack så jättemycket att jag fick komma.
Podplay.